In the supermarket you have eggs class 1, class 2, class 3. And some are more expensive than others, and some give you better omelets.
That's the wrong information. Wrong information.
I didn't say that.
That's the wrong information.
Do you think I'm an idiot?
Wrong information.
Now look at me when I talk to you.
Your job is to tell the truth.
That's the wrong information. Wrong information.
Hej och välkomna. Ska ni vara till detta avsnitt av Sportbladets Silly Season podcast. Jag heter Kristoffer Karlsson och jag programleder den här skutan. Jag har idag med mig Patrik Sjögren.
Det är en jävla skräll, eller hur?
Ja.
Det har aldrig hänt.
Superskrällen.
Hur fan?
Ännu mindre skräll är väl kanske att vi sitter och spelar in här under... Eller hur är det nu? JVM-semifinalen.
Du vet inte ens när den börjar. Det tycker jag hedrar dig något ännu. Nej, men vi skulle ju börja 14.30. Sen ramlade du in här 14.29 och 37 sekunder.
I tid alltså.
I tid hävdade du. Och nu har klockan blivit 14.37 och du har lyckats få igång den här skutan i tid när vi egentligen ska börja 14 från början. Men du i alla fall... du har inte bokat poddrummet heller. Det är en slump att det är ledigt
bokat här.
Det är en slump att det är ledigt här. JVM börjar väl 15 om jag inte, men de börjar väl med något powerbreak och sådär. Så det är väl 15.08 de har nedsläppt. De måste ju vila grabbarna efter uppvärmningen.
Men då kanske vi hinner ut till tredje perioden eller vad ska vi gissa på någonting?
Eller ska vi göra något annat under tredje perioden istället?
Det hade också fungerat.
Ja, för fan.
Vi ska inte snacka så mycket om hockey, tänker
men
jag.
Men lite va?
Vi ska inte ha någon livescore här igång i alla fall på Sverige-matchen. Det ska vi inte. Men vi ska prata lite silly season. För nu är det januari, Patrik. Nu är det januari och det betyder att det kan ramla in officiella värvningar, vilket det också har gjort lite grann så här så smått. Sampdoria bland annat, Ricky Alvarez. Idag dagsfärsk.
Arda Turan, Alex Vidal, Mattias Kranevitter. Mm. Det händer grejer.
Det händer grejer nu och det är ju det här vi har väntat på. Vi har ju liksom kört lite grann på tomgång här i en månad innan när det inte kunnat värvas någonting. Det är nu det händer, Patrik.
Ja, och det är nu när du går upp i dina Niklas Holmgren-höjningar i din euforiska stämma, då vet man att det är allvar. Då vet man att nyår har passerat, raketerna är borta, skumpan är uppdrucken och Arsène Wengers ångestmånad har inletts, då är man lycklig.
Den har gjort det. Jag tycker Arsenal är som vanligt superintressant, för vi har ju Mohamed Elneny. Det hette att han skulle bli klar idag, men nu pekar alltså på att det blir klart imorgon.
Ja, nu Grujic skulle bli klar idag och imorgon. Elneny ska väl också bli klar vilken dag som helst, men han vet jag inte om det satt en dag på. Men Olivier Giroud var ute i en intervju med Express nu och sa att vi behöver ju inte värva, men jag vet att vi har en kille på gång, en egyptier. Så att, det är inte svårt att lägga det pusslet, det kan ju vilken treåring som helst göra. Så han kommer ju komma in och fylla en lucka i alla fall, så får vi se om han lyfter laget. Men han är ju definitivt en välkommen förstärkning breddmässigt. När Wenger nu ser att han för första gången har en trupp som är bra nog att vinna Premier League.
Ja, han tycker det, och det tycker Giroud också. Han tycker inte att det ska värvas. Det här har vi hört från Giroud tidigare, då främst när det snackas om anfallen. Då tycker han att nej, vi har av anfallarna här i Arsenal så det räcker och blir över. Jag vet inte hur trovärdig han är som källa där.
Men han är väl den enda i världen som är tröttare än vad jag är på Karim Benzema-rykten, tror jag. Så att...
Ja, det kan nog stämma. Ja. Men ja, Arsenal stormar vidare mot ligatiteln här. Det är ju ett race mellan City och Arsenal nu.
Ja, det är ju inte mycket som skiljer. Det är väl 3 poäng och City har ju fortfarande en lite mer... Ja, men de har ju en bredare trupp, det får man ju ge dem. Det känns som de har en mer slagkraftig trupp, men just nu får väl Larsson räknas som favorit ändå om man ser till hur det ser ut spelmässigt. Det finns ju en del skadebenägna killar i Citys trupp också, och en Yaya Touré lite på dekis, tycker jag. Så det är öppet för Arsenal det här året, det får man verkligen säga. Tar de det inte nu så kan det nog dröja innan de får chansen igen, tror jag, om inte Wenger ändrar sin värvningspolicy. Så vi fortsätter klaga på, man fortsätter vara med där uppe, så att det går inte att klaga allt för mycket. Inte i år i alla fall.
Nej, men medan Arsenal värvar en Mohamed Elneny så är ju City och kopplas ihop med lite större värvningar som smäller lite högre, i alla fall vad gäller prislapp. För idag så är det tyska Bild, va, som skriver att Manchester City vill ha Leroy Sané från Schalke för 55 miljoner euro.
Ja, skulle bli historiens dyraste spelare då. Och det är inget nytt rykte heller. The Guardian har ju skrivit att det kommit ett bud till och med. Och, och utan att liksom spekulera siffror eller någonting. De var väldigt konkreta i sin text då, The Guardian. Mm. Att det var liksom, det har kommit ett bud. Vi vet inga siffror, vi vet inte mer. Men vi vet att det har kommit ett bud från Manchester City. Och då kan vi lita på de uppgifterna. För hade de hittat på det hade de väl sprungit på med lite andra summor också. Och gjort det lite mer lockande. Och nu är det Bildt också som vi också tycker är trovärdiga.
Ja, det tycker vi.
Handlar om Bayern München den här gången. Men
det
absolut.
Tycker vi. Vi tycker allt som oftast att Bild är trovärdig, för vi ska prata om Bild senare när det gäller en viss svensk. Men på tema här, Sané, så är det många som spottar ut kaffet över datorn när de ser prislappen här. Och vad tycker vi om prislappen egentligen? Jag tycker att det är lite talande för en, alltså, för en framtid här där spelare är så här dyra. Och det här är liksom en spelare ung, inte riktigt den här superstjärnan etablerad. Och han kan alltså gå för 55 miljoner euro. Och då vill jag hävda liksom att ska en spelare som till exempel Mesut Özil flytta någonstans, då snackar vi över en miljard här. Nu har inte det hänt här, de här superetablerade spelarna på långa kontrakt på ett tag. Men jag tror att det här är ganska talande för en marknad som snabbt springer iväg och att de här fantasisummorna är... De bara väntar runt hörnet där.
Jag tror också det. Jag tror jag är helt rätt i att man snarare ska se det som en fotbollsutveckling än en galen prisstra på Sané. Vi såg redan Martial i somras. Då tyckte man det var absurt. Det kommer snart vara vardag. Sané, 19 bast, tysk landslagsman nu. Hyllade på Pep Guardiola som hyllade rivalen Schalke för att de lyckats, eller gratulerade för att de lyckats få fram en sån stor talang. Så det är ju ingen slump att han blir så dyr då. Det känns nästan logiskt nu, vilket ju säger en del om hur absurd utvecklingen är. Jag tror också att om det blir en ny Galactico-värvning snart, en ny Ronaldo, en ny Gareth Bale, då, alltså en miljard kommer inte räcka om det dyker upp den typen av spelare som de kan köpa igen. Då får man nog lägga på 200, kanske 500 miljoner till. Och det kommer snart också vara vardag. Så att, det är som du säger, en fotbollsutveckling snarare än att Leroy Sané är så exceptionellt unik så att han är värd så mycket mer än alla andra.
Och City fortsätter ju kopplas ihop lite så smått med de här lite intressanta spelarna, som en Isco till exempel i Real Madrid, som jäkligt ryktes som gärna nu. Isco alltså har haft svårt att få speltid under Benitez här, i alla fall de senaste matcherna här, senaste fem matcherna, så tror jag han har samlat ihop en 10 minuter eller något liknande. Och Isco är väl alltså tok till salut, tycker jag att det verkar som här, i alla fall i ett Benitez Real Madrid och ett Perez Real Madrid, så är Isco definitivt till salu. Och en alltså potentiell januarivärvning, alltså den bästa januarivärvningen i det här fönstret.
Ja, jag tycker också att alltså Real historiskt har man sett under Perez. Han är inte rädd för att köpa, han definitivt inte rädd för att sälja heller. När en spelare inte platsar i laget, oavsett hur bra den spelaren är, så är han ju inte så att han är romantisk och ska hålla fast vid Mesut Özil eller en Angel Di Maria, utan då har han inga problem att klippa de banden. Jag tycker också när James har lite svårt att ta en plats, jag tror de ser mer i James än de gör i Isco. Så jag är också rätt säker på att Isco är till salu. Och i Italien så drar de ju på stora trumman, både Toto Sport och Corriere tror jag var idag som skrev att Juventus också är allra högsta glad inblandade där. Så att jag tror också på en flytt för Isco senast i sommar. Och han är ju fullt möjlig att ta. Och då är ju frågan, City, ja, varför inte? Chelsea är väl på jakt efter förstärkningar. Skulle må bra av någon som liksom kan bryta nya mönster på mittfältet, även fast de börjar få ordning på det nu. Om det är Texera, nu kommer jag aldrig sätta det uttalet, eller om det är Isco eller vem det är.
Texera.
Tack. Shakhtar Vrassen i alla fall. Men det känns som det är på officiella mittfältet där de har sina tre positioner. De skulle må bra vara någon att växla på. Inte bara en Pedro som kan löpa djupled nu, utan få in någon med kreativ kraft som kan lasta av Hazard. Och Juventus gör ju rätt i att hugga det de kan. De håller på att bygga om sin trupp och vet inte hur länge de kommer behålla en Pogba eller en Dybala och sådär. Så in med Isco för fan. En underskattad spelare.
Ja, för lite segstartat fönstren då, i alla fall på de brittiska öarna. Vi har Elneny på väg in, Grujic på väg in. Inga jättevärmningar sådär. Och liksom i de här tiderna så får ju Daily Telegraph till exempel idag skriva om David de Geas nya Facebook-bild. Jag vet inte om du såg det.
Han... Den är briljant, jag älskar den uppdateringen.
Ja, det är någon slags animation på David de Gea i en målvaktströja. Grön målvaktströja utan klubbemblem.
Och det
har ju fått silly galningen att spekulera vilt i varför inte de Gea vill ha United-loggan på sin Facebook-bild. Hur mycket läser vi in i den här Facebook-bilden?
Nej, ingenting va, eller hur? Nu när vi landar.
Eller jag vet inte det. Alltså.
Men man gillar ju just det här spelet. Det är det som är intressant. När fast det inte är så många presenterade affärer och det finns inte jättemånga stora rykten med substans, så har ju spelet börjat. Det är ju även Sadio Mané nu. Mm. Han bråkar med Ronald Koeman. Han kom för sent till matchsamlingen, Peter från startelvan, Komas efteråt också att han hade tagit honom åt sidan i torsdags träning, tror jag, och sagt åt honom liksom, att han tyckte inte var tillräckligt närvarande. Och det här går ju tveklöst och liksom dra växlarna till att han håller på att organisera sin flytt till Manchester United. För att när han var i Salzburg var det samma grej, då var det strejker och så vidare. Han missade väl mötena med Malmö och bäddade för den här svenska Champions League-boomen. Det är vi evigt tacksamma för. Och nu känns det som han börjar bråka igen.
Ja.
Visst, det känns som det, han är jävligt aktiv. Alltså han får ju Peter Odenvinge och ser ut som en kille med en skruttig gammal Ford helt plötsligt. Det här är fan, det är ordning på det här.
Ja, men det är en riktig silly profil måste jag också hålla med om. Och det är ju, det känns som att det kan bli stökigt i United också. Om det går bra att spola fram en 3-4 år så kan det nog bli en jättesaga kring den gode Mané. Och sen blir jag också glad att det är en Red Bull-spelare som går så bra. För att...
Så det blir vidareförsäljningsklausuler och du vill liksom att det amerikanska företaget Red Bull så mycket goodwill i världen ska liksom casha in lite mer. Mer pengar till Red Bull.
Ja, inte så mycket så, utan mer att det bevisar hur de två europeiska Red Bull-klubbarna är bra på att scouta spelare, fostra spelare som...
Vill du dem väl alltså?
Nej, men det finns en viss svensk här som har blivit scoutad av Red Bull. Och som spås lite grann av en lysande framtid. Och det, han har ju varit högaktuell i veckan, den gode Emil Forsberg i Red Bull Leipzig.
Det är en svingång, så här väderövergång du håller på med nu. Så de har sett TV4, hallå alltså.
Lite långsökt kanske.
Skrivit under hela julen här på.
Lite långsökt, men dessa två klubbar är ju väldigt, väldigt nära varandra. Lånar ju fram och tillbaka och så... I min bok är det i princip samma klubb här vi har att göra med. Och då är ju Emil Forsberg, Bild-Zeitung uppgav häromdagen att Liverpool är intresserade. Jürgen Klopp har stenkoll på Forsberg och att det pågår till och med en liten jakt här. Det var flera klubbar inblandade, Lazio, Valencia också tror jag det var. Och det är ju väldigt kul att läsa om.
Ja,
hur glad blev du när den damp ner där på Bild-Zeitung? Stor, de toppade ju sajten med Forsberg.
Men jag är ändå svårt att tro att de skulle liksom hitta Emil Forsberg i tyska andra divisionen där och tycka att han ska rakt in i Liverpool. Det tror jag inte en sekund på. Hur gärna man än vill det. Men det som jag tycker är väldigt glädjande, det är ju just att det faktiskt pratas om svenskar nu. Även Sam Larsson har ju fått ett bra rykte i Holland, Heerenveen, och placeras ju inte bara i Ajax numera utan även i holländska klubbar.
Du var ju en liten mini-twitterstorm här med, såg jag, med Axel Pileby,
ja,
TV4.
TV4-profilen, jajamän, som ju förvandlats från en småstadskille till en hipster under ett halvår på TV4.
Jajamän.
Får man lansera honom som nya Patrik Ekvall kanske? Herregud alltså,
ja, för
han
du
kommer snart att ha eget klädmärke, övertygad om.
Ja, det var en intressant tråd att följa, för du lyfter fram Sam Larsson som ett bra rykte nu när han kopplades ihop med Atalanta. Då högg Pileby på dig direkt,
han tyckte inte
Atalanta, han tyckte du tog is och du sprack där.
Ja, men då var ju Pileby inte så väl påläst tyvärr, han vet nog inte vad Ajax är och PSV, han har nog inte följt Sam Larssons karriär. Nej. Jag gillar Axel Pileby, det måste jag säga.
Ja, men han är en profil.
Men jag gillar inte den nya hipster Axel Pileby, det är där jag måste... Där får vi släcka lyset som TV4 försökt flera gånger under hans sändningar. Det får dra ur kontakten där, Pileby. Kom tillbaks till fabriksgolvet, vi saknar dig.
Ja, nej, du är inne på en intressant poäng där. Med de här svenskarna, Emil Forsberg bara den senaste i raden att kopplas ihop med större klubbar. Vi har haft, som du varit inne på, Sam Larsson, men också en Simon Gustafsson, Oskar Hiljemark. Vad vi med för roligt, Ludvig Augustinsson.
Quaison gjorde en bra flytt, har övertygat stundtals också. Mm. Ja, men det börjar liksom finnas substans nu, och det börjar vara spelare som faktiskt har tagit steg i karriären som gör att man tror att de kan ta nästa steg också. Mm. Det är inte bara de här Rasmus Jönsson, Denny Avdic som vi var inne på lite innan, kanske återkommer till. Mm. Som man vet direkt, liksom en Melker Hallberg, man kan liksom, godnatt liksom, det här kommer inte gå.
Nej.
Det här är killar som redan gjort en flytt och har övertygat även i landslagssammanhang, och det finns liksom chanser där, och man ser faktiskt goda framtidsutsikter. Så att det känns som svensk fotboll äntligen är på väg att få lite heta spelare i Europa igen.
Ja, för det här, man såg det inte riktigt komma. Det räcker med att spola tillbaka 2 år i tiden, liksom innan det här U21-EM-guldet, innan liksom Hiljemark flytta, innan Quaison flytta, innan Simon Gustafsson flytta, innan Augustinsson flytta, så var det ju betydligt mer tristare tongångar kring svensk fotboll. Men nu är det ju liksom, känns som varje vecka så är det en stor klubb som är intresserad av en svensk. Det gör ju en väldigt, väldigt glad.
Ja, bara att det snackas känns ju bra. Och det är kul också med Ursäkt, tycker jag, just att de byggde ett lag, så de fick ju flytta på en hel del kreativa spelare med stor talang. Och de som du pratar om nu är ju många av bänkspelarna är de som lyckas väldigt bra, för att de har de här spetsegenskaperna som det inte fanns plats för riktigt. För det gick inte att gå ut och tro att man skulle slå Portugal på att man har bättre spelare, utan man fick ju anpassa sig, och det gjorde de jäkligt smart. Men nu är det ju Sam Larsson, Robin Quaison, de här som kom in som avgörande spelare även i den turneringen, som faktiskt tar kliv och får lite ryktesvärmar. Och Simon Gustafsson satt ju på bänken, han spelade väl inte en minut i den turneringen.
Nej, just det är också en intressant aspekt. I Håkan Erikssons lite mer försvarsinriktade landslag så är det liksom, det är inte riktigt det är inte spelarna från starten som är de absolut hetaste svenskarna ute i Europa.
Och det är väl något att, för A-landslaget att lära kanske också, att man kanske ska inte bara gå på spelare som går bra och får mycket rubriker, utan försöka hitta rollspelare i något system man har en tanke till.
Ja, där är jag helt med dig. Liverpool är ju annars, det känns som att de har kopplats ihop med varenda europeisk målvakt.
Man kan förstå varför också.
Ja, alltså nu är det ju liksom, vi har haft Marquette, vi har haft Muslera, vi har haft Sirigu, vi har haft Mandanda. Nu har vi också haft Marc-André Ter Stegen, som har blivit lite grann av en het potatis i Barcelona. Hade väl förhoppningar själv om att han skulle ha första spaden i Barcelona. Jag gillar att säga första spaden. Varje gång jag skriver det i text
så får jag skit.
Ja. Men jag tycker att första spaden är ett så pass briljant, jag tycker det är det bästa idrottsuttrycket som finns, så det måste liksom bändas in i fotbollen, för det är otroligt charmigt uttryck.
Ja, helt med det där. Man kan inte säga första handskarna, det finns ju liksom inget. Nej, det första ska spaden. Vara första spaden. Ja. Jag är helt med dig.
Speciellt i dessa snöiga tider också. Men han hade ju definitivt förhoppningar om att vara första målvakt i Barcelona. Nu sitter han på bänken och det är katalansk press som är inne på att han vill bort från Barcelona. Han vill ha speltid i en annan klubb. Men att Barcelona är lite grann, du vet hur Barcelona är, de vill ha pröjs. Annars kan det vara.
Jag tror de är lite, det känns som de hade väl värvat Ter Stegen som en uttänkt första målvakt för känslan. Sen har ju Claudio Bravo gjort sig opetbar, så fick ju Ter Stegen vinna Champions League och stå där, och samtidigt som han fortfarande inte ligadebuterat, vilket blir helt absurt. Mm. Sen kom det till klubblags-VM, då fanns ju den där diskussionen inför semin, var det väl, när Bravo fick stå där. Jaha, men det är CL-tänket, eftersom de gick till CL så kommer Ter Stegen få finalen. Men då fick vi Bravo finalen också, tror jag. Mm. Och det var väl en viss signal. Ja. Sen har vi sagt senast idag, när El Mundo till exempel får källor helt plötsligt, då vet man ju att det är Barcelona-ledningen som slår ett samtal och vill få ut ett budskap. Och det är att han inte kommer flytta nu, finns inte en suck att flytta i januari. Och det känns ju ganska logiskt också. Mm. Men det är ju en ohållbar situation. Det är ju sånt här, det är många klubbar som jonglerat med två väldigt bra målvakter. Det är ingen som har lyckats riktigt. Man minns ju ända sen AIK hade Dimitar Jankulovski och Daniel Andersson någon gång i tiden. Jag trodde att det skulle fungera. Så att, det är dömt att misslyckas. Så någon gång ska ju någon av dem flytta. Och då får de väl välja om de ska satsa på Bravo eller Ter Stegen. Mm. Och den andra kommer ju... Ja, det borde ha lätt att hitta en klubb, men fan vad det är överflöd på målvakter nu. Det är helt absurt alltså.
Ja, det räcker att kolla på hur många Liverpool kopplats ihop med. Men vi är väl fortfarande inne på att det mest troliga är väl Mandanda eller Sirigu. Och det vi helst hade sett är Sirigu.
Ja, Mandanda tokhyllas nu återigen i fransk press. De
just
det, gör vad de
första
kan
sida
där
idag. Ja. Oersättlig eller vad?
Ja, de pumpar på rejält. Mm. Det är som om det är agenten som tagit över redaktionen där lite.
Faktiskt.
Han måste pröjsa bra där.
Det var L'Équipe med ett tydligt budskap till Marseilles ledning. Ja. Förläng med Mandanda, ja, ungefär.
Och det lär de väl göra om de har råd.
Ja, jag reagerade på den sportbetten. Det var verkligen, de vill ha kvar Mandanda i Marseille.
Det kan man säga. Sirigu är ju definitivt flyttbar. Det råder ju som helst tvekan om det. Och jag håller med dig fortfarande. Det känns som det tryggaste alternativet. Och det känns som det är trygghet som behövs där.
Mm. Innan vi lämnar Manchester United där också, så ska vi också notera att Van Gaal börjar vinna fotbollsmatcher igen.
Ja.
Och då är det ju en helt annan fråga. Vi har suttit här i ett par poddar nu liksom. Blev det 7 sviter eller matcher långt svitar utan seger. Och då satt vi och sa att det går inte att låta Van Gaal värva här. Men nu så.
Nu tycker du att det vänder.
Alltså jag satt när United spelade mot Chelsea och verkligen. Du vet ju att jag inte håller på lag. Men jag satt faktiskt och hejade på United mot Chelsea, för att det var ju liksom, det var ju ödesmatchen lite grann för Van Gaal. Nu blev det ett kryss, med United spelade ganska bra fotboll ändå, så han överlevde väl på något sätt på det. För att han är ju en sån jäkla profil, Van Gaal, alltså. Han hade varit otroligt saknad. Han gör ju presskonferenser som ingen annan och efter matchen intervjuer som ingen annan. Och nu en seger här, så kanske han kan få värva lite till där.
Man älskar de här uppgifterna nu, att han ska vara villig att aktivera Neymars klausul i Barcelona. Det är klart som fan han är villig att göra det. Det är ju inte hans pengar han leker med. Så ja. Det är därför jag inte litar på att han ska få full access till det här kassavalvet igen. Det känns lite oroväckande. Men jag håller med. En jävla profil.
Mm.
Vi fick ju den intressanta mejlfrågan också. Jag vet inte om du kastat in den i ditt...
Det har jag gjort.
Rigorösa program. Fan vad härligt. Då har vi en cliffhanger.
Jajamän, det var en av de bästa frågorna den här säsongen.
Den fick en att fundera, verkligen.
Mm. Verkligen. Sen har vi Tottenham som tuffar på där i bland Champions League-platserna.
Helvete vilken match. Alltså, Everton-Tottenham. Jag tycker den hade precis...
Den gillade du.
Det var allting jag kräver av en brittisk fotbollsmatch. Det regnade först och främst. Det var Goodison Park, en tight jävligt, lite för liten arena egentligen kanske, men tight, härlig, jävligt brittiskt. Och sen är det två lag som går ut för att spela boll på backen, och sen gör de ändå bara mål med direkta inspel i straffområdet. Det är liksom, det är allt jag kräver av brittisk fotboll.
Och så uppger ju... För det har ju varit ganska tyst om Tottenham, men Daily Mirror uppger idag att Tottenham är sugna på Lavezzi. Och är det någon Premier League-klubb man vill stoppa honom in i, så är det väl kanske Tottenham. Något annat hade känts lite för stort för Lavezzi. Jag vet inte hur du står på honom som spelare. Han är ju, han blandar ju i en del.
Ja, jag tror vi är rörade överens. Känslan är ju just som det, alltså han har ju spetsegenskap, sin snabbhet. Den kan ju vara ovärdelig om det använder på rätt sätt. Samtidigt så är det ju inte mycket mer i paketet, tyvärr, tycker jag, att det har visat sig i PSG. Det är en väldig skillnad på han och Cavani. Det är en ännu större skillnad på han och Zlatan. Så jag håller med, jag har svårt att se att han skulle förändra ett Manchester United. Jag tror att han skulle gå in som en Pedro i Chelsea kanske. Att han, du har nytta av hans egenskaper om du använder på rätt sätt. Men han är inte den som kommer lyfta din klubb. Och då känner jag också att Tottenham känns som en lagom nivå. Problemet är just den där lönen som ju är absurd i PSG. Och han har ju också visat sig, har vi fått höra från våra franska kollegor, att är det någon som uppskattar Parisnatten lite mer än någon annan i PSG, så är det den gode Lavezzi. Han tycker ju också om att ta lättklädda bilder och annat. Så att den brittiska pressen hade nog välkomnat honom
att närma.
Men vart ska du ha Lavezzi i Tottenham?
Ja, det är ju det som är frågan. Dele
Alli ska ju liksom inte få mindre boll, om man säger så.
Nej,
Harry Kane ensam anfallare.
Ja, alltså det är ju bara som kantspelare. Och då är ju återstår ju att se hur pass mångsidig den gode Lavezzi är. För han har ju spelat som kantanfallare i PSG. Det är ju hans roll. Så jag utesluter inte någon slags ytterposition för honom i Tottenham faktiskt. Så blir jag lite överraskad att Pochettino känns inte riktigt som Pochettinos typ av spelare. Lite för stökig, lite för bråkig kanske. Sen tyckte jag var jätteintressant att Zlatan Ibrahimovic red ut och i princip beordrade Lavezzi att stanna säsongen ut. Speciellt, det var som att Zlatan sa liksom, nu ska vi vinna Champions League här. Och vi behöver ha Lavezzi säsongen ut. Mm. Och jag gillar budskapet från den informella kaptenen i PSG.
Ja, jag håller med. Och det känns som liksom Lavezzi varit lite av att han har räddat relationen Cavani-Zlatan lite. För Cavani har ju ofta varit ute och beklagat sig över sin roll. Och det känns som, det kanske har irriterat Zlatan lite också. Att han känner att Cavani tycker att han är petbar eller liksom att han ska flytta på honom. Och det känns som Lavezzi med sitt goda lynne och sin generösa spritnota kanske har sett till att det där har fungerat.
Sen har vi, apropå lag som börjat vinna igen, Chelsea. Under José Hiddink, ny 3-0-seger här senast. Och vi har ju suttit här och liksom, Chelsea behöver det. Men Chelsea behöver egentligen inte så värst mycket. Det är en anfallare i världsklass med tanke på Diego Costas trubbel. Och sen har vi ju Branislav Ivanovic som blandar och ger lite granna. För annars så, men det är också en klubb som kopplas ihop med Isco här, att det skulle vara någon slags dragkamp med City där. Och jag tycker ändå det är lite grann lyxets överflöd. Vad tror vi om Chelsea? Kommer de att 12 poäng upp till fjärdeplatsen?
Alltså efter att ha läst uttalanden nu och sett vad de gör och sådär spelarna, så önskar fan att Chelsea bara ramlar ur Premier League, om jag ska vara helt ärlig. Ingenting emot Chelsea som klubb, ingenting emot deras supportrar, men liksom när de går ut nu, när det börjar bli lite medvind och man märker att alla ska ut sociala medier och hylla varandra i laget, och nu är det så här, ja, vi tog inte ansvar förut, och nu är det nya, nu spelar vi, och så kommer liksom fan Courtois ut, och nu spelar alla för sin framtid i Chelsea, och så här, fan ansvarslösa jävla idioter är ni? Okej, om ni tycker synd eller tycker illa om Mourinho, vad fan, det går att lufta med ledningen här fast man presterar på planen. Mm. Alltså jag tycker att det är så jävla, det är ett svek mot klubben, det är ett svek mot fansen, det är ett svek mot de som betalar deras lön, det är ett svek mot hela deras karriär, att de liksom offrar ett halvår på att vara griniga små jävla idioter för att de tycker illa om sin manager uppenbarligen. Det måste ju varit det som är problemet. Mm. Det är allting som kommer ut, allting man hör. Helt plötsligt så, ja men nu tar vi ansvar, nu spelar vi tillsammans för vår framtid. Vad fan, spela för era fans för helvete. Är det någon som ger er 8 jävla miljarder på kontot? Jag tycker att det är pinsamt.
Speciellt med tanke på liksom ett möjligt scenario där Chelsea kanske missar Champions League med en poäng eller på målskillnad eller något liknande.
Och det här är killar som har liksom karriärer på toppen som varar i, ja men deras absoluta toppkarriär varar max 10 år liksom. Mm. De ger upp ett halvår i ligan, de ger upp ett helt år om man ser till ligatiteln, för den kommer de inte hinna. De ger upp 2 år som du säger om de missar Champions League. Mm. Det är liksom, vad fan, 2 år av 10 för att de tycker att en portugis inte behandlar dem på rätt sätt. Jag tycker att det är så häpnadsväckande ansvarslöst.
De måste ha hatat Mourinho något otroligt mot slutet så måste hatet ha varit något enormt. Och det sätter ju Mourinho lite grann i en konstig situation här, just med tanke på att United tar en seger här med Van Gaal, och Jorge Mendes var inne på att det blir ingen sabbatsår för Mourinho, han vill jobba igen. Men det är ju, just nu blåser ju inga Van Gaal bortvindar tycker jag.
Nej, alltså jag tycker fortfarande att de blåser till sommaren. Jag håller med om att det har lugnat sig just nu. Men
då får Mourinho vänta till sommaren i så fall.
Absolut, och det tror jag han kan göra. Det känns ju som, alltså, om man ska tolka de engelska tidningsuppgifterna, som att ja, men de har ju Mourinho absolut på radarn och han är intresserad. Och det är svårt att se vart han ska annars. Jag blev förvånad direkt när United-uppgifterna kom, att för att min grundtanke när han fick gå för Chelsea var att nu blir det problem liksom. Nu kan det bli PSG om Blanc inte lyckas i Champions League. Annars kommer den dörren också vara stängd.
Alltså, jag tycker Blanc
det
jag tycker, han kan åka ut mot Chelsea och ändå ha en säsong till.
Ja, det tror jag också, eftersom det känns som Mourinho är ett annat alternativ. Däremot tror jag om han skulle ryka mot Chelsea i ett skede där Mourinho inte har någon annanstans att gå, Mourinho själv skulle ligga på för PSG, då tror jag att det skulle vara ganska lätt ändå att skärma Qatar-ägarna och få in ett så pass väl etablerat namn, ett så marknadsmässigt välkommet namn. Så att då tror jag faktiskt att de skulle kunna skicka Blanc ändå. Nu går det däremot bra, Mourinho verkar ha andra alternativ. De kommer diskutera med Blanc under våren, då kommer han förmodligen hinna förlänga det där kontraktet innan det blir någon annan diskussion.
Ja, för vi har ju liksom ett PSG som, alltså ligaspelet,
ja herregud,
Herregud, det går inte att göra bättre än vad Blanc gör just nu.
Nej, och laget han byggt.
Kupperna också.
Ja, men laget han byggt är också enormt imponerande. Alltså, mm. Nu är han ju enormt stark på målvaktssidan. De kommer ju förmodligen göra sig av med Sirigo, som vi säger. Ytterbackarna har han kanske inte fått riktig ordning på. Maxwell håller fortfarande kvar sin plats där. Men mittbackarna är ju högsta klass när David Luiz inte har för mycket hårgelé. Mittfältet är absolut världsklass. De gjorde rätt som förlängde med Thiago Motta. Han är fortfarande en av Europas mest underskattade passningsspelare, framförallt Verratti är en av Europas mest spännande spelare. Matuidi, en sensation under när han fick bättre omgivning kring sig i klubben. Anfallsmässigt Zlatan bättre än någonsin. Han har Cavani som knackar på den dörren och liksom är redo att axla den manteln. Till stor del, det finns ju liksom, det de gjort är ju enormt imponerande.
Och så har vi en Laurent Blanc också som är väldigt, väldigt nöjd med truppen. Nu är det ju Sirigu på väg ut, men annars så kan inte jag se någon som kommer lämna PSG i januari. Nej, visst, det är rykten kring Rabiot, det är rykten kring Lavezzi, men jag ser inte de lämna i januari.
Jag ser dem som en allvarlig utmanare i Champions League. Alltså, det är klart Bayern och Barca är favoriter, men det har skett större skrällar och fan, rätt dag kan de slå alla, jag tycker det. Och de har ju alltså bredden på truppen också. Mm. Det går att se skador på de flesta utan att det är någon jättekatastrof.
Och när vi snackar vindar och Fanchal bort från United vindar, så känns det mer som att Mourinho är närmare Real Madrid nu.
Du tycker det?
2-2 mot Valencia, Benitez.
Ja, ja, ja. Alltså, Benitez ska bort, det kan vi väl enas om. Men tror du verkligen Mourinho är... Du tror på det tillbaka till Real...
Ja, den köper jag med hull och hår, speciellt...
Vad säger Sergio Ramos när de möts i dörren igen liksom?
Ja, det kommer ju bli en utrensning där. Pérez kommer ju finansiera lite grann av en utrensning. Men jag tänker, liksom, den situationen som Benitez är nu, med det här krysset och liksom Barcelona-pressen.
Jo, men absolut, Benitez ska bort, det kan vi enas om. Det kunde vi enas om när de tillsatte Benitez, så att det där blir en mättårslösning max. Men att Mourinho ska in där, det köper jag inte alls.
Alltså jag, faktum är att jag lutade mot Real Madrid redan när det blåste som mest kring Fanchal där faktiskt, för jag tycker alltså, han har sina sympatisörer i Madrid, Mourinho.
Men Pérez ska ju vända dem i alla fall.
Och Pérez ser fortfarande ut som att han blir kvar. Han tänker inte kliva av frivilligt i alla fall. Och då känns det som ett enkelt alternativ faktiskt.
Men jag tänker prestigemässigt, för det känns inte som att han byggt sin karriär efter liksom vart hans familj ska bo eller liksom vilka titlar han ska ta. Det känns som att han bara byggt prestige. Han lyckas med Porto, han kommer till England, tar ett spännande lag med en stor ekonomi som han liksom hade möjlighet att göra till ett riktigt bra lag. Gör det bra, går till Serie A, till de som just då har den största satsningen, tar Champions League där också, går vidare till världens största klubb, misslyckas i Real Madrid, går tillbaka till Chelsea, kan försvara det med att han vill göra långsiktigt, misslyckas där, ska han då gå tillbaka till Real Madrid? Det känns konstigt prestigemässigt. Jag tänker mer att han då ska till United och bevisa för världen och för Chelsea att de gjorde fel. Och om man då tar Premier League-titeln med United och slår Chelsea, då är han ju tillbaka på världstoppen. Det är han ju inte om man går tillbaka till Real och vinner Champions League och La Liga med dem, för det är ändå någon slags förväntning man har. Så min teori är ju att han tar United om han får United.
Och jag litar väl kanske lite mycket för mycket på Mendes när han säger att Mourinho vill tillbaka så snabbt som möjligt. För jag tror att Benitez kommer ryka inom ganska kort. Jag tror inte att Fanchal ryker lika tidigt. Och då finns det en lucka där i Real Madrid som är lite spännande ändå om man är Mourinho.
Jag tror ju också att Real, eller jag hoppas ju, det är någon slags romantisk tanke man har, så att det faktiskt är Zidane som ska in nu. Och jag vill tro att om Benitez ryker nu, att Zidane i alla fall får ett halvår. Han kan bevisa vad han kan. Det blir inget jättemisslyckande om det inte går bra. De kan växla tillbaka honom till en assisterande roll då, utan att det blir någon prestigeförlust, eftersom han bara är en caretaker, en tillfällig manager, istället för att göra honom till en ordinarie direkt. Lyckas han bra så kommer han få ta över. Det är det jag vill tro. Så att, vi kommer inte göra något Vincent Tanvad här, det kan jag säga. Men
ja, det är slut,
vi kan ju följa utvecklingen.
Ja, vi gör det.
Jag noterar det här. Din fullständiga övertygelse noterar jag.
Det kan du få göra.
Ja. Jag noterar det här på mitt konto där jag skrivit upp alla dina förseningar också. Och alla obokade poddrum. Ja, och alla obskyra sommarsandaler under vinterhalvåret.
Det vet du.
Jag står på samma lista.
Men en spelare som ivrigt försökt komma till Premier League är Alexander Pato.
Ja.
Det här superlöftet när han slog igenom i Milan, sen kom skadorna, sen kom flytten tillbaka till Brasilien. Nu vill han inte vara i Brasilien längre, han vill vara i England, men han verkar inte få napp det.
Nej, det är ju en enormt tragisk historia, tveklöst. Han har ju suttit sen i somras mer eller mindre och flörtat intensivt. Hans agent åkte ju till England på en resa för att träffa klubbar och försöka väcka intresse.
Och det var en jäkla intervju i Daily Telegraph där också.
Ja, som ju är väldigt placerad och planterad för att få igång intresset. Det är tydligen helt dödstyst att döma det man har nu. Och nu är istället den här kinesiska andra ligaklubben med Vanderlei Luxemburg och som manager.
Tar du namnet på den klubben?
Dalian heter de väl också, men inte den här Airbin, utan det var något Jijang.
Det är alltså inte Mikael Stares klubb.
Nej, utan de har ju Luis Fabiano och Jadson i laget. Två namn man ändå känner till. Rätt landslagsmeriterade här. 45 respektive 8 landskamper, tror jag. Och det intressanta är ju att de vill ge Pato 4-5 miljoner i månaden skattefritt för att komma till Kina. Och han själv vill ju rädda karriären. Problemet blir ju då att hans agent kommer ligga på för att få igenom Kina-dealen, för att det kommer vara bra utdelning. Corinthians vill absolut inte ha honom i laget. Han blir mordhotad av fansen, tvingas bort till São Paulo. De vill göra allt för att få lite tillbaka den enorma jävla pengasäck de gav Milan. Och han har bara ett år kvar på kontraktet, så de måste ju sälja nu. Och de vill ju definitivt putta honom till Kina. Om han då sitter där i slutet av transferfönstret, eller bara den här veckan, tror jag att det kan bli klart. Då kommer han ju sitta bara med Kina på bordet. Det kommer ju bli Kina. Det kommer bli kinesiska andra ligan för Alexander Pato.
Alltså, och jag tycker det är lite förvånande med tanke på just han vill till Premier League, och det finns de här Premier League-klubbarna som är i desperat behov av anfallare. Chelsea är väl lite för högt för Pato att sikta, men ett Newcastle till exempel med Papi Cissé nu borta 3 månader som det sägs, och det är Daily Mail idag som uppger att man ställt in sikte på Charlie Austin från Queen's Park Rangers där.
Vars
kontrakt går ut till sommaren, så billig igen i alla fall, men då väljer man alltså Austin framför Pato. Det talar väl ganska tydligt kring hur Patos stjärna har dalat.
Ja, och jag är helt för Austin före Pato om du spelar i Premier League. Det är ju, alltså Newcastle behöver ju en pålitlig anfall. Däremot finns det andra klubbar som skulle kunna, tycker jag, ge Pato en chans att liksom ta in honom i klubben, låta honom vara en andra anfallare. Hoppas att han slår sig in, i honom själv chansen att göra. Alltså ett Tottenham med till alternativ till Harry Kane. En snabbare spelare. Om Sadio Mané lämnas av 15 nu, att de skulle kunna ta in Pato där och hoppas att han exploderar. Problemet är väl just om Kina nu lägger de här pengarna och ger Corinthians en hel del pengar, varför skulle de ge en Premier League-klubb 50 miljoner rabatt för att Pato vill det? Det är där han sitter i en sjuhelvetes rävsax där, så att han har nog problem.
En annan gammal superprofil, jag vet inte, gammal, han är ju över 30 i alla fall, Arjen Robben.
Fan, han är gammal, ja, herregud.
Han är väl 32 i alla fall, men han är inte lastgammal
rent
i alla fall.
Rent fysiskt är han ännu äldre, ska jag vilja påstå. Han är inte Frank Ribéry gammal rent fysiskt. Han vill spela en hel match på 3 år.
Han har väl en 2 år kvar på toppen, tycker jag, ja. Eller hoppas jag i alla fall, för det är en fantastisk spelare när han får vara skadefri, vilket han inte har fått vara den här säsongen. Och nu kommer ju de här...
Pato är också en fantastisk spelare när han får vara skadefri, kan vi säga.
Ja, en gång i tiden i alla fall.
Ja.
Men, och då kommer ju Turkietryktena på Robben som på beställning idag. Samtliga stora turkiska tidningar uppger att Fenerbahçe haft kontakt med Bayern München och att tongångarna är positiva. Då gör han ju i så fall en Wesley Sneijder, den gode Robben. Och det är ju... Jag vet inte, jag blir alltid deprimerad när de här gamla storspelarna går till Turkiet. Det hade varit så otroligt kul att se honom i liksom ett... Säg ett Valencia, ett Sevilla, Tottenham för den delen, ett Everton. Alltså, jag vill inte att han ska försvinna in i den turkiska skuggan. Jag tycker det är tråkigt. Är det bara jag som känner sig?
Nej, jag håller med fullständigt. Sen ska man väl veta, Wesley Sneijder är väl den som är tveklöst högst ryckt av alla spelare i hela turkiska ligan. Han är en superstjärna där. Arjen Robben skulle kunna göra precis samma sak. Och när de får vittring på de här superstjärnorna, då jävla finns det pengar i det landet. Det kan vi konstatera. Då finns det ingen stopp på den pengamaskinen. Så jag, det känns fullständigt logiskt att han går dit. Men jag håller med, man vill ju att de här gamla liksom, jag vill även att en Zlatan skulle kunna växla ner i ett Tottenham eller liksom. För att man vill ju att du ska gå till de lite sämre klubbarna på väg upp, och så får du gärna gå dit på väg ner också. Inte dra till USA eller Qatar eller Turkiet. Precis. För den delen. Helt med det där. Men det är klart han inte kommer göra det. Det är klart han kommer gå till Turkiet. Det är klart han kommer få en Lindrot-lyftning när han kommer. Det är klart han kommer gå Lindrot-skadad i två säsonger och sen pensionera sig. Det är liksom, vägen är ju krattad för Arjen Robben.
Det är så otroligt tråkigt. Det var inte länge sedan han avgjorde Champions League-finaler och livet lekte.
Men det är kul med Bayern München. Jag tycker det är ändå imponerande att de hade ju Robben och Ribéry som var liksom de stora vapnen. Och sen när de föll där så var ju, identifierade de ju problemet att de var förberoende av just Robben och Ribéry. Och nu har ju de spelat sig bort från laget med alla skador och sådär. Det är en
dramatisk utveckling vad gäller Bayerns start.
Ja, och då har de ändå lyckats ta in Douglas Costa som blev framröstad som hela Bundesligas bästa spelare det här halvåret nu. Vilket är smått imponerande med tanke på abonnemang och Lewandowski och andras framfart. Thomas Müller. Så det är ju, säger ju en hel del. Sen har de Kingsley Coman som ju faktiskt ser ut att kunna bli den spelare många trodde här om året när han gick från PSG till Juventus, som inte riktigt exploderade. Det är snyggt, den generationsväxlingen, utan att köpa en, alltså nu var Douglas Costa en världsspelare, men det var inte, alla hade inte identifierat det. Och göra det på det sättet är fruktansvärt snyggt gjort faktiskt.
Ja, nej, den generationsväxlingen går definitivt till historieböckerna som en av de bästa. Det måste jag hålla med om.
Och ekonomiskt sett otroligt bra gjort.
Ja, exakt. Inte Manchester United generationsväxling vi snackar om.
Precis.
Billigare och lite bättre om vi säger
lite
så.
Bättre och lite yngre och otroligt bra gjort.
Men du nämnde Pierre-Emerick Aubameyang där.
Jag vet inte om jag nämnde hans namn, men jag nämnde något som lät som hans namn. Eller vad? Ja, men jag närmade mig hans namn.
Aubameyang i alla fall, han fortsätter att ösa in mål för Borussia Dortmund, och då är det klart, då gör man det i Borussia Dortmund, då kommer man att kopplas ihop med Europas allra, allra största klubbar. Nu är det ju intressant. Bayerns vd Hans-Joachim Watzke, vill jag minnas att han heter, stänger inga dörrar för försäljning. Vi är inte beroende av någon enda spelare. Så jag tycker det öppnar inte för en januariförsäljning här.
Fast,
utan,
vad ska han säga där då? För om man säger att vi är helt beroende av honom. Nej, och sen går han i sommar.
Nej, han kan säga liksom, Aubameyang är otroligt viktig för oss. En försäljning är helt utesluten. Det kan han säga.
Ja, absolut.
Men han gör en poäng av att liksom, Borussia Dortmund är större än en spelare. Jag tycker det är ett tydligt budskap mot en agent kanske som planterar lite för mycket rykten. Det är ändå, han kan säga det annorlunda, tycker jag.
Ja, det håller jag med.
Och det är ju en anfallare som definitivt hade klivit in i ett Chelsea till exempel, där Pato inte gör det.
Men sen är han också lite, han var ju inte en så eftertraktad spelare när han kom till Dortmund. Det var ju ett spännande köp såklart, på grund av hans snabbhet och annat. Jag tycker inte att han var så övertygande första säsongen heller. Han hade ju till och med svårt att slå sig in i det laget, av förklarliga skäl kanske, med tanke på konkurrens och annat. Sen har han gjort det otroligt men liksom, det är ju just det här när någon exploderar ett halvår, vart ligger nivån egentligen? Den gör mig alltid lite orolig. Men absolut, han är het på marknaden, men han är väl lite för het för att bli en januarvärvning. Eller du tror han är flyttbar nu?
Nej, som sagt, jag tycker det är ett uttalande som öppnar för en sommarförsäljning. Helt klart, till rätt prislapp. Och till sommaren så har vi vår gode Zlatan Ibrahimovic igen. Helt tyst den senaste veckan, måste man ändå säga, kring Zlatan Ibrahimovic. Och, ja, det är väl illavarslande om man gillar silly season och hade gärna sett att Zlatan flyttar. För nu pekar väl allting på att han är kvar säsongen ut i alla fall. Det har väl gjort hela tiden, även om engelsk media har velat hävda annat. Och jag börjar känna mig allt mer självsäker på min teori om att han förlänger ett år med PSG dessutom.
Ja, du gör det. Ja, men jag tycker det ska bli kul, för i sommar kändes det, det som saknas i fönstret var liksom den här riktiga anfallsjakten. Då kändes det att de flesta klubbar faktiskt satt med sitt. Bayern München hade sin anfallare, Barca hade sin anfallare kan man säga, Real Madrid hade sin anfallare, Chelsea satt med Diego Costa, PSG hade Zlatan ett år kvar. Det var liksom ingen rörelse. Nu är det Diego Costa ska förmodligen, om inte ersätta, ska hittas alternativ. Manchester United ska definitivt hitta en anfallare. PSG måste ersätta Zlatan om de inte ska förlänga med honom. Real, Benzema känns helt plötsligt flyttbar efter sina skandaler. Det börjar hända grejer och så dyker upp sådana här namn som Aubameyang då, som faktiskt är flyttbar. Det finns andra stora anfallare som man känner att nu jävlar, om Real skulle kunna hugga Lewandowski skulle det öppna lucka i München. Så nu blir det roligt. Och då understår jag är ju med på din teori att det inte är helt uteslutet att Zlatan förlänger. Samtidigt så tror jag att det beror på vad som händer med PSG i den här anfallskarusellen. Jag tror att om de lyckas ersätta honom med en Cristiano Ronaldo eller någon annan riktigt etablerad, så då tror jag han går. Sen senaste ryktet är väl att de hugger på Marko Arnautovic, vilket det är bland det mest absurda jag läst.
Apropå utväxling, jäklar vilken säsong Arnautovic har. Och
jag menar, PSG skulle leta rätt på honom. Nej, det känns ju fullständigt osannolikt.
Ja, den var ganska galen. Det var Daily Express eller om det var Daily Mirror som ville göra den kopplingen. Men han har ju kallats Ibrahimovic i Stoke.
Jo, det har han
gjort. Tack vare Essan som då efternamnet kanske.
Ja, exakt. Nej, men jag tror mer på att den går in nu som helt plötsligt har ett enormt rykte också. Han ska man inte glömma bort i den här anfallskarusellen som ska snurra. Det känns ju som en mer logisk PSG-värvning. I så fall om de ska ner en nivå från sina första val.
Vi puffade lite grann för den här tidigare podden, men årets fråga här från Anton Edman.
Årets fråga, ja. Det är fjärde dagen på året. Nu jävlar, nu kör vi. Vi lovar inte mycket
nu. Han sätter
nu
tonen direkt, Anton. Exakt. Edman. Det ska ni göra med. Maila din fråga faktiskt. Och han skriver här: tjena grabbar, hur skulle ni ställa er till att det endast vore tillåtet att sparka eller anställa managers under transferfönstren? Fördelar, nackdelar. En superintressant fråga. Jag började tänka på den direkt och det gjorde du också tydligen, Sjöga. Och då kan vi väl snacka av oss lite grann. För jag tycker ju spontant att det är superspännande. Jag tycker att det vore jättebra för fotbollen i det att klubbarna måste tänka efter lite mer när de anställer en manager. Det går inte att kasta ut honom efter 4 omgångar. Och det är inte lika... Alltså, jag tror att antalet sparkade tränare hade gått ner också för den delen. Att folk inte bara gör sig av med tränarna när fönstren kommer. Sen finns det såklart problem. Jag ser, i en sån värld så ser jag scenarion där Chelsea till exempel skulle ha Jose Idink anställd. Alltså på heltid. Även om han inte var manager så skulle han alltid finnas inom klubben. Så att när en Jose Mourinho då, de känns tröttna på honom, så får han helt enkelt hänga på klubbhuset medan Jose Idink kliver fram. Alltså för Chelsea
fast, om du liksom, det går väl ändå att komma runt med regler. För liksom, om du då stipulerar att ja, men din manager måste vara närvarande på bänken i samband med match,
ja, okay.
Då, du vill ju inte ha en rasande Jose Mourinho som vet att han ska petas sittandes på bänken bredvid dina spelare under matcherna. Så där tycker jag ändå att man kan komma runt det. Jag förstår vad du menar, att du liksom ska skugganställa någon bakom och sådär, att du egentligen har en annan ledare. Men jag tror att visst, alltså, om de bestämmer sig för att ersätta Jose Mourinho, det är klart de skulle ta bort honom från värvningarna, de skulle göra så. Men de skulle ju fortfarande vara tvungna att hålla honom lite på gott humör om han nu var tvungen att vara med på matchen hela tiden. Vilket jag gärna vill se att de ska då.
Och uttagningen, så det kan ju bli otroligt infekterade historier i det här systemet.
Ja, för du måste ju behålla folk som...
När tränaren i fråga inte vill vara där och klubben inte vill ha honom där, då är det ju upplagt för superkatastrof under det tidet transferfönstret är stängt.
Absolut. Samtidigt så bäddar ju det för att du måste lösa den typen av konflikter då, vilket kanske hade förbättrat både för klubbar och tränare. Det jag ser som största, det jag älskade när den här frågan kom, så jag tycker, gud vad skönt det hade varit. Dels så hade vi sluppit den här typen av resultatdopning när man med 6 omgångar kvar sparkar sin manager. Och liksom, det handlar inte om någon långsiktighet att du ska bygga ett bättre fotbollslag, att det ska komma in någon, utan det handlar bara om att du ska in energi då.
Du går in på formen där då. Ny tränare, seger.
Exakt, och då blåser du lag som satsar lite mer långsiktigt och som faktiskt vill behålla sin tränare. Så det vill jag definitivt ta bort, och det skulle du ta bort direkt. Sen skulle du också, om man ska vara lite human, lätta på pressen från tränarna. För att nu är det verkligen, Louis van Gaal jobbar just nu med att han kanske inte har något jobb vilken dag som helst. Okej, det skulle vara så under transferfönstret, men under den andra delen av året skulle de liksom få lite lugn och ro och faktiskt få med mandat att styra sin fotbollsklubb på ett annat sätt. Så jag tycker det här hade varit en helt fantastisk idé. Jag ser definitivt att alla fördelar övervägar nackdelarna. Jag tror klubbarna skulle vara emot genomförandet av den, men jag tror att både spelare och tränare faktiskt skulle vara positiva till det. För att du skulle ju få en, du skulle vara tvungen att satsa på din manager, du skulle vara tvungen att ge honom förtroende, du skulle vara tvungen att bygga långsiktigt. Jag tycker att det är ett strålande förslag.
Ja, som sagt, och nu när du tar upp liksom ett regelverk där tränaren till exempel måste finnas på bänken vid matcher, så...
Men det borde gå och komma runt. Och jag tror också just med konflikten, jag förstår verkligen vad du menar, att det skulle kunna bli så fruktansvärt infekterat om en ordförande och en tränare liksom, det händer ju gång efter annan att de ryker ihop. Samtidigt så skulle de inte kunna ryka ihop då, för att det skulle skada klubben så mycket. Så ordföranden skulle ju vara tvungen på ett sätt att vara lite mer tillmötesgående och liksom mot en tränare han själv har anställt. Så jag ser ju inget problem med att han måste vara det. Och sen kan han ju ersätta honom ett halvår senare om det skulle vara så. Men ett halvår är fan inte så mycket om man tänker på att klubbarna existerat i över 100 år. Det är inte som en spelares karriär som varit 10. Det här är klubbar som borde bygga 10 år framåt, men som bygger 2 månader framåt för tillfället.
Ja, vi klubbar igenom Antons förslag, men vi tror aldrig att vi får med oss klubbarna på någonting sånt här.
Nej, det tror jag blir enormt svårt, för det skulle innebära just att de ger upp lite makt till sin tränare då, och det är nog svårt att övertyga dem om att det är rätt väg framåt. Men jag tror ändå att med rätt mutor så går det här igenom i FIFA utan problem. Liksom.
Exakt.
Han har ringa rätt killar bara.
Rätt mutor,
skicka
på rätt
portföljer, exakt. Bjuda på rätt resor.
Och så får vi ju en ytterligare dimension till Silly Season.
Ja, men jag tänker att om Sillypodden går in nu och bjuder FIFA-ledningen på på någon resa till... Vi tar med dem till Karibien någonstans och så sitter vi där en vecka och smörjer dem med lite champagne och lite rysk kaviar. Och så tar vi in Nisse Johansson som får någon slags värd där. Och så, ja, men vad fan, jag ser möjligheter.
Vi går vidare med lite frågor som kommit in på hashtaggen. De uppskattar vi också otroligt mycket. Georg Blixt skriver, det här gillar ju du, Sjögren. Ta upp en silly legendar, det vill säga en omtalad, misslyckad eller sjuk, absurd affär.
Ja, men om man tar idag, på dagen 10 år sedan skrev Antonio Cassano på Real Madrid. Han var väl 23 bast då ungefär. Han gjorde väl ungefär lika många matcher för Real Madrid, typ 23, gjorde 9 mål något. Jag minns inte exakt. Men ni ska bildgoogla Antonio Cassano, Real Madrid presentation. Och sen ska man bara njuta av den jackan han har på sig. Alltså det är bland det bästa jag sett i mitt liv. Jackan, frisyren, liksom självförtroendet när han kliver in. Är liksom världens mest anrika klubb, en av dem i alla fall. I den jackan, med den frisyren, med den attityden. Och sen bara rakt ner i fördärvet. Det är silly historia.
Ja. Anton Adamsson, Igalo, vad är kostnaden för klubbar utanför Premier League och hur mycket trissas den upp vid budgivning med Premier League-klubbar? Och här känner jag ju direkt att Igalo är ju omöjlig i princip att värva för en utom engelsk klubb. Med tanke på det han har presterat kontinuerligt nu i Championship och i Premier League, så kommer det finnas Premier League-klubbar som vill ha honom, och då är det bara liksom, då är det bara Real Madrid, Barcelona, Bayern München och Juventus som kan konkurrera ut, säg ett Everton och liknande klubbar. Och jag tror att alltså prislappen, 30 miljoner pund kanske, en anfallare som presterat så kontinuerligt under 2 säsonger.
Om vi pratar sommar 30, då är jag med på den, absolut. Nu betyder det dyrare, men ja, jag håller med. Det är sorgligt men sant, för att jag tycker också att Premier League, de blir kvar med många rätt dåliga spelare också för att de ger oss bra löner. Du blir inte av med de sämre spelarna heller. Så de sitter ju med en stor del mediokra spelare i Premier League, tveklöst. Jag tror breddmässigt att det finns många spelare i Spanien och Italien som skulle göra betydligt bättre än det finns breddspelare som gör Premier League. Men just de här lönerna gör ju att de flyttar inte utomlands, och de andra kommer därför inte åt riktigt.
Pontus Lind undrar, tror ni att Barca gör något detta fönster? Och det tror vi inte, va? Vi tror att ett Barcelona med den anfallstrio man har och behovet av att förlänga Neymars kontrakt gör att det är ganska mycket värvningstopp där ändå, även om värvningsförbudet har lyft.
Ja, de fick ju in Alex Vidal och Arda Turan. Från och med idag så är de spelklara. Jag håller med, jag tror att Barca skulle vilja i den bästa av världar få in en ny Pedro-typ kanske, alltså en ny ett alternativ till den här trion. För nu har det visat sig att det ofta är minst en i den trion som går skadad, och då finns det behov av alternativ. Men nu när man får in Turan och Alex Vidal, okej, Vidal kan ju lira en ytterposition om det skulle vara så, Arda Turan kan ju kliva in och få upp Iniesta på en ytter också. Så på så sätt finns det ju faktiskt möjligheter att snurra nu. Och just på grund av ekonomin tror jag också då att det är stopp på annat.
Alan Pardew gör ju smått succé i Crystal Palace. Och,
smått Pardew-effekten, ja. Redan legendarisk. Den är liksom, han är lika stor som Tactics Tim nu, skulle jag vilja hävda.
Så pass legendarisk att Crystal Palace ordförande känt sig manad att gå ut att säga att om Real Madrid ringer så kommer vi inte att stoppa Alan. Och det har fått Seb Börjesson att undra hur skulle det gå för Pardew om han började träna Real Madrid. Alltså, det finns ju lite grann av en förtroendefråga här, kommer från Crystal Palace i Premier League och tar över dessa superstjärnor. Samtidigt så är liksom Alan Pardew en berest man. Jag tycker han har stilen, han har klassen. Vi har snackat om det tidigare på de här unga nya tränarna. Det gäller att ha stil och klass. Och det tycker jag Pardew har. Även om han kan skalla en spelare här och kalla en annan tränare för old cunt där.
Så det gynnar honom bara om han skulle ta ett rejäl. Alltså, han måste ju gå in och kalla Ronaldo för old cunt för att få lite respekt liksom. Han kan inte, annars är det bara Alan Who. Ja, nej, men det är en rolig tanke. Mm. Men man skulle ju önska någon att ett rejäl liksom tog en tränare där de tittar lite mer på meriter än, eller meriter på liksom visioner än namn, om man säger så. Men det kommer ju inte hända.
Nej. Mårten Walter undrar, har man givit upp FFP? Sané till Manchester City strax efter de svindyra köpen av De Bruyne och Sterling, utropstecken, frågetecken. UEFA är ju en ganska prekär situation nu med Michel Platini avstängd i 8 år, så
fullt upp
kan man säga. Sen har ju klubbarna anlitat nya superadvokater för att och revisorer för att komma runt FFP så gott som möjligt. Så just nu så blåser det ju definitivt City och PSG vindar över fotbollseuropa.
Men det är svårt att veta också, för absolut sitter ju upp många stora affärer nu, samtidigt så kan du slå ut dem på kontraktsår och du kan göra olika räkenskapsår, att det går ju att lösa det där, så att du kan inte räkna ihop allt på ett år och titta, och det här går ju inte. Men det påstås ju i vintras, förra vintern, våren, att det fanns en hemlig överenskommelse med Platini då, att det skulle bli lättnader, att de skulle genomföras under sommaren som gick nu, under hösten som kom, och gick den också. Det vet man ju inte hur det gick med dem nu när Platini försvann. Det har inte kommit något officiellt deklarerande där. Samtidigt så verkar det ju som klubbarna växlar upp igen. Det är inte bara City som handlar frisk nu. Så att det känns som FFP, som du säger, är på väg att gå i graven innan det fick önskad effekt. Den fick väl aldrig önskad effekt egentligen, den fick andra effekter. Och du har också möjligheter nu om du får in en ny ägare. Den ändringen har ju skett, så får du investera ganska tungt i början. För att ge fler klubbar chansen att komma ifatt, precis som Chelsea och City och så gjorde. Det går att skriva olika typer av sponsoravtal, det går att bygga om din träningsanläggning utan att du betalar för det. De har hittat sätt att gå runt det, och det kommer de fortsätta göra. Jag tror också att UEFA har nog inte tid att ta den striden nu heller, och klubbarna ser väl en möjlighet.
Mårten Everbrand är Everton-supporter, har jag hunnit lära mig. Han skickar kontinuerligt in Everton-frågor.
Det är samma, väldigt, väldigt intresserad av Everton. Kan vara så.
Ja, kan också vara så. Det är inte alltid frågorna kommer med, men på ett ganska intressant tema i dessa tider så undrar han, Howard har hängt mycket tvätt i år. Finns det någon målvakt som skulle kunna förstärka Everton nu? Och det finns ju definitivt.
Det finns massa målvakter.
Överflöd. Och jag skulle faktiskt vilja peta in Federico Marchetti där från Lazio. Ja. Tror jag hade gjort sig bra. Annars så är det ju, ska man ju sno Mandanda kanske från Liverpool eller något liknande.
Ja, Mandanda känns ändå som en kille som skulle kunna välja lite av en mittenklubb. Han har varit en oberäknelig typ tidigare, vill jag hävda. Så att, han ska man nog försöka med om man har möjlighet.
Då tycker jag att det har blivit dags att runda av. Vi ska väl...
Denny Avdic måste vi ta upp. Vi har bara tafsat lite på honom.
Ja, Denny Avdic. Kan vi ta lite Rasmus Jönsson också kanske?
Ja, absolut.
För Denny Avdic har blivit klar för AIK. Det är en kupp.
Påstår fotbollskanalen, får vi tillägga.
Påstår fotbollskanalen. Och då handlar det lite grann om en kupp, eller hur Sjögren?
Ja, för han har ju tränat med Elfsborg till och med. Elfsborg har sagt att om han, när han vill hem så ska vi se till att det blir så. Om det nu stämmer, om att AIK har stulit Deni Avdic framför näsan på Elfsborg, så är det extremt intressant. Jag tycker också att det är en jävligt smart kupp, får man säga. För även fast vi inte har sett honom prestera riktigt på den nivån sedan han lämnade Elfsborg, så om man tittar på hans, hur han agerar, den spelartyp han är, den fysiska styrkan, hans längd, hans bollkontroll, han är ju lite av en Goitom-kopia. Absolut inte lika bra, för Goitom var fortfarande underskattad, vill jag hävda. Han är en av de intelligentaste fotbollsspelarna allsvenskan haft de senaste åren. Men just samma karaktär liksom, även en målskytt, en bollmottagare, den typen av spelare. Så att, ruskigt smart och snyggt värvat om de, och fräckt också om de har stulit honom. Och sen fick vi började fundera på Rasmus Jönsson då helt plötsligt.
Alltså det var du som drog kopplingen där. När vi satt och snackade om Avdic här innan, så lyfter du Rasmus Jönsson. Och du,
vad fan tog han vägen?
Vart tog Rasmus Jönsson vägen? Den här lite taniga anfallen som ändå var otroligt omskriven i sin heyday. Han har ju gått lånesessionen. Frankfurt tror jag, och nu är han i Aalborg i danska ligan.
Ja, det är lite info vi vill ge bara, för vi tror att fler kanske med den fått Rasmus Jönsson tog vägen.
Ja, för det är ett försvinnande av rang. Det var ju 3 år sedan man hörde någonting från Rasmus Jönsson.
Ja, det är som en så här Samuel Armenteros grej liksom. De är riktigt hejdej och sen har man ingen aning.
Då har det blivit dags att bomma igen den här butiken, och vi kan notera här på Flashscore att Sverige leder mot Finland i semifinalen. I, vad var det du kallade det? Gallergolf?
Gallergolf.
Nog om hockey, det var den utrymme det fick. Vi tackar för den här veckan, är tillbaka måndag nästa vecka. Då har det förhoppningsvis ramlat in en rad värvningar. Vi ses Patrik.
Det gör vi.
Hej.